Ja, då är vi här igen då, Jonas.
Du sitter jag och äter igen.
Ja. Det är din middags. Ja, men din vanliga middagssituation är att sitta här och äta.
Ja, men vi är kvällspoddare kan man säga. Vi är inga morgonpoddare direkt, du och jag.
Nej, det har inte hänt många gånger alltså.
Nej, ingen gång.
Nej
men vi är kvällspoddare.
Ja.
Så är det. Och nu jag cyklar mountainbike här en timme innan.
Asså.
Klämde in ett pass till.
Ja.
Och
hur gick det då?
Nej, men gick bra faktiskt. Få ordning på haft lite, ja, vet man ställer in cykeln och så där och komma i ordning på det.
Ja.
Mountainbike.
Du vill ju gärna ta med din millimeterinställning på sadeln från landsvägscykeln över till mountainbike.
Nej, det funkar ju inte riktigt. Men jag är ju absolut ingen stjärna på mountainbike på något sätt, men det blir ju alltid ett bra pass i Börje Åsa. Det blir ju liksom man får bra jobb på en timme sådär.
Man får mycket puls när man cyklar mountainbike där.
Ja, man får ju det. Men sen så blir det ju i och med att klockan nästan är 9 här, så kände jag att jag är lika bra att äta middag nu. Så att det inte blir för sent. Så hade jag lite chili con carne här som Elin hade gjort.
Asså.
Perfekt. Men jag vände på här och tar med mig.
Ja.
Hon lagar ju fantastisk mat, min Elin. Och nu låter det bara som att det är hon som lagar mat. Och det kan ju bli lite genuschef då i podden. Om vi får det att tro att det är på det sättet. Ja. Jag lagar ju faktiskt jättemat.
Det vill vi absolut inte att det ska vara.
Den som läser min Instagram kan ju säga att jag uppenbarligen lagar väldigt mycket mat själv. Ja. Men i det här fallet så jag dunkar ju på en oerhört god och stor bananpannkaka med en massa grädde och bär efter jag hade simmat och sprungit innan några dagar.
Ja, jag såg den. Hur gör du din bananpannkaka?
När jag bänkade mig framför sim-VM. Ja. Ja, men i morse klockan var 4.
Ja.
Återigen.
Hur länge var du uppe i natt?
Den där fruktansvärda dygnsförskjutningen liksom. Nej, men jag är ju en kvällsmänniska så ja. Jag äter ju oftast den första måltiden vid 11:30 och sen jag är ingen morgonmänniska. Jag inte behöver. Jag har ju gått upp tidigt fler dagar i mitt liv om jag vill komma ihåg, men ja. Kan jag så sover jag. Jag tycker det är så extremt sunt att få sova ut.
Ja. Men frukost klockan 4 idag då?
Nej, men jag testade faktiskt en ny grej i morse när jag tränade. Jag gjorde en sån här ägglatte som det heter. Jag hittade ett recept till det och då vispa upp ett ägg väldigt kraftfullt och så kokade kaffe så att det var väldigt hett och så smälte jag typ en matsked kokosfett i det. Och när det hade smält så hällde jag ner det i det vispade ägget och så vispade jag upp det på nytt. Och sen så sprinklade det med en massa kanel. Det blev ju svingott.
Blev det?
Ja, tycker jag.
Det kan du rekommendera då?
Ja, kan jag verkligen göra.
Ja, det får man testa då.
Ja, och så, nej, men sen så var det ju träning på det. Och, ja, eller först var det ju lite, ja, jag hade ju inte bråttom en väg i förmiddag som man säger så.
Nej.
Det var ju simningen försök då också.
Ja.
Älskar simning på tv, tycker det är underbart. Nej, men så blev det ju mat när jag kom hem. Och då min bananpannkaka, det är ju väl dokumenterat hur den görs, men jag kan berätta det igen. Då körde jag idag 6 ägg, en banan, en stor sked mandelsmör. Jordnötssmör går ju också bra ekologiskt, men jag tycker mandelsmör, jag tycker det är godare helt enkelt.
Ja.
Och vad kör jag mer? Chiafrön brukar jag dunka i också faktiskt.
Okej.
Okay. Mm. Det kan vara mandelmjöl ibland också, men har jag chiafrön så häller jag i det.
Mm.
Och ja, det är höfta ett par, en liten dutt sådär. Vad kan det nu bli, 3-4-5 matskedar kanske, och sen jättemycket kanel plus ekologiskt vaniljpulver också i då.
Mm.
Och så stavmixar det där och så dunkar ner det då i en wokpanna, ganska stor klick smör, ja, steka på där. Det ser ju inte, det blir ju ingen,
där man
inte
helt rund in pannkaka.
Nej, alltså, nej, alltså det blir det inte. Det är ju som äggstuvning nästan alltså. Ja. Ja, det är ju inte snyggt där inte, men eftersom jag är man så är jag ju, och åt själv också, så jag är ju rätt ointresserad av hur det ser ut, utan bara vänder runt det. Det är ju endast av rent praktiska skäl jag inte äter direkt ur stekpannan till.
Har det med att vara man att göra, att man inte gillar det estetiska?
Ja, det tror jag.
Okay.
Det tror jag definitivt. Jag tror att vi generellt sett är mer, eller jag vet inte, det kanske bara jag. Jag tänker så att vi är mer angelägna om dels hur det smakar och sen om man är en träningsperson, hur nyttigt det är.
Ja, båda de sakerna är viktiga, men jag tycker ändå att det är trevligt när det ser bra ut.
Ja, det är klart att det är trevligt när det ser bra ut, men inte när man lagar själv. Det här är dessutom väldigt svårt att göra snyggt om man inte ska hålla på att steka tumpannkakor stup i kvarten.
Det är lätt.
Men i alla fall, ja, okej. Okay. Och sen så duttade jag på lite, vi hade faktiskt varit ute och plockat lite hallon igår, jag och Elin.
Ja, det stod det att det var självplockade bär.
Ja, men självplockade hallon och jordgubbarna har jag köpt, men vi har ju hallonbuskar runt huset, så att vi var ute och inventerade naturens förråd igår, vad vi kunde hitta då. Så jag hade lite bär, hallon och jordgubbar och sen en jäkla klick med vispgrädde.
Ja.
Ja, svingott.
Ja, det låter gott.
Ja, men så det åt jag då vid fyra. Men jag har inte checkat. Och nu kände jag att nu är det dags för middag här. Så att det inte blir korttidsfasta varje dag liksom.
Nej. Apropå eran trädgård.
Ja.
Man ser nästan den härifrån.
Mm.
Och du var inte riktigt tid idag ändå.
Nej, det är precis. Jag förbättrade mig mot förra gången. Nu var jag bara fyra minuter försenad. Men det var så här, 20:40 och så svarade på några sms. Och så tänkte jag, ja nej, men nu hinner jag om jag åker alldeles strax. Och sen så rullade jag in i vägen. Och så underskattade jag alltid hur lång tid det tar att ta sig in i bilen. Och ja, backa ut där eller ut i parkeringen där. Och så köra fram gatan fram, för jag måste ju vända. Och så köra ut igen. Och då kan man ju fråga sig varför jag inte går hit ner egentligen.
Eller hur? Ja, det låter omständigt att ta bilen.
Mm, jag vet. Jag är ju lite lat på det sättet faktiskt. Och jag får ju säga att jag åker väldigt mycket bil,
ja,
helt enkelt. Men jag har också, jag pendlar en hel del faktiskt. Jag har börjat med en ny grej, och det är ju jag löppendlar ju till min simträning väldigt mycket. Idag sprang jag ju 6 km dit, simma, och sen sprang 6 hem. Cyklar ju faktiskt mer nu än jag gjort sen jag var liten.
Mm.
Men jag är rätt bekväm, jag åker bil. Och dels för att det är praktiskt, och dels för att vi lever i en väldigt vädernyckfull stad.
Ja, och, det får man absolut säga att vi
är. Ja, det får man absolut säga. Och sen är det ju praktiskt ofta som är med massa prylar och hit och dit, och det är kaffekoppar och det är här, matbytta och sådana här grejer. Men sen gillar inte jag att gå. Jag är för jävla dålig på att gå. Jag tycker att gå är orytmiskt för mig. Jag springer mycket bättre, men går, dels är det oerhört långsamt.
Blir du otålig?
Ja, otålig. Det känns inte bra bara att gå liksom. Det är så trögt och sekt och liksom, ja, det är inte, nej, jag gillar inte att gå. Det är inte, passar inte min kropp liksom att gå. Ja, då får det vara väldigt kuperad natur så att det blir träning av det. Men just detta att gå, alltså jag är ju så här, jag känner lite så här, jag vill inte bli den människan som helt plötsligt känner så här, ja, jag har ju ändå rört på mig idag, för jag har ju gått till jobbet och ja, nej, men jag är ingen vardagsmotionär.
Ligger du i riskzonen för det, tror du?
Nej, men alltså, jag vill inte bli, ja, du vet så här, man börjar hitta ursäkter. Ja, jag gick ju ändå upp för trapporna till rekyl 3 gånger idag, så ja, man får väl räkna det som trä. Alltså, jag vill inte vara den människan som blir så här, och så har jag gått i trapporna i huset också upp och ner flera gånger, och så bara jag ju tvätten och när man tänker efter har jag ju varit på benen hela dagen. Ja, den människan vill inte jag vara. Det får jag bli sen.
Så du tar bilen istället?
Ja, jag tar bilen istället och så tränar jag på riktigt.
Mm.
Ja, och så gör jag ju min pendling då, löpled och så. Men jag har ju min skräpcykel som jag far fram på då och då också faktiskt.
Ja.
Och just när man åkte, och den är rätt bra, för den kan man ju bara ställa mot en vägg eller vad som helst. Det är ju skitsamma om den blir stulen. Jag köpte den för 1000 spänn på Blocket, så det funkar ju.
Jag har funderat på att skaffa en sån ända sedan du visade den för mig. Jag vågar inte lämna min cykel någonstans.
Nej. Jag skulle aldrig pendla på en dyr cykel så. Men ofta så i vardagen. Så sen, ska jag, sen blir det ju alltid så här spontan. Ja, just det. Nu skulle jag åka och göra det. Jaha, jag skulle åka handla. Eller ja, okej, jag skulle åka förbi Babbel och hälsa på Elin när hon jobbar. Eller, du vet så här. Och så, nej, men det går ju inte, för jag är ju gåendes. Ja, just det. Får jag promenera här med min ultrarapid fart här liksom.
Kan du alltid lyssna på en podcast när du går? Det är jättebra.
Ja, det skulle man kunna göra. Och så fall också då. Men ja, jag är inte där riktigt än. Så att, det är klart att nu får jag väl alltid några miljöpartister på mig här som tycker jag är ett dåligt föredöme. Men jag drar mitt strå till stacken på annat sätt, tänker jag.
Ja.
Och sen i övrigt så uppmuntrar jag naturligtvis vardagsmotion för människor. All motion är ju bättre än ingen. Men man får ju, i mitt egna personliga fall, så prioriterar jag ju riktig träning.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Mm. Men jag var väl ändå en rimlig ursäkt.
Ja, det tycker jag.
Mm. Sen att jag är försenad hela tiden konstant, det är ju lite pinsamt faktiskt. Men
det har inte med bilen att göra.
Nej, kanske inte. Lite om en tidsoptimist faktiskt på det sättet så. Men vi kör akademisk kvart, och det säger ju du med.
Ja, jag tycker ändå 10 minuter för sen får man ju vara, utan att det ska gnälla så mycket.
Nej, men man kan, precis, för det är ju lite ångest att hela tiden känna sig stressad också. Det är ju skönt att vi har den relationen här, att om du kommer för sent så blir inte jag arg på dig, Niklas.
Nej.
Nu,
har det hänt någon gång?
Att du har varit att jag har blivit arg? Nej.
Att jag har varit sen?
Ja, det har hänt.
Ja, men det är bra. Då har vi den ömsesidiga relationen.
Även solen har sina mörka fläckar.
Ja, absolut.
Ja, så är det ju.
Ja, men det tycker jag också är skönt att vi har den avslappnade attityden här.
En absolut avslappnad, manjana, lite spansk attityd har vi till arbetet rent generellt här.
Ja.
Mm. Och lite så här prokrastinering som vi jobbar på då.
Ja, absolut.
Men ja, vad fan ska jag, vad var jag skulle säga egentligen? Jo, vi kan ju bara köra lite uppföljningar. Vi hade ju ett rätt vad hade vi förra gången? Jo, vi hade ju förra avsnittet där vi pratade om lite fåfänga och sånt där, men vi hade ju en ganska, vi hade ju ett sidospår som vi inledde med det här med smör och margarin.
Ja.
Och det kom ju ett antal försvarare, eller det var ett antal försvarare av margarin. Skrev ju på mina, skrev på Facebook och Instagram, så här, det var ju några som liksom ifrågasatte vårt resonemang och sådär då, på ett ganska lustigt sätt då, och även, faktiskt, faktum är att ICA själva, ICA mår bra, inte på grund av min podd.
Nej.
Absolut inte, men tydligen har det funnits en överväldigande respons, negativ sådan då får man gissa, till det inslaget de gjorde.
Okay.
Jag har faktiskt fått mail ifrån andra dietister som skämdes över det inslaget då, att det var så oerhört dåligt och onyanserat. Och ja, det finns, och så är det ju, jag menar, i denna bedrövliga yrkeskår finns det ju ändå ett fåtal fantastiska dietister, ska sägas, som naturligtvis kämpar i motvind, men som gör så gott de kan och står för en filosofi som jag helt och hållet delar. Men hon uppriktigt sagt skämdes då när hon hade sett det.
Okej, vad säger ICA om det då?
Vad sa du?
Vad hade ICA uttalat sig då?
Ja, och de hade liksom reviderat, eller inte reviderat, men de hade då försökt att nyansera och förklara och liksom ytterligare säga, ja, alla ingredienser i margarin är ju godkända av Livsmedelsverket och bla bla bla. Och jag bara, men vad i helvete? Det är väl inte det frågan handlar om? Det är väl ingen som ifrågasatt, jaha, alltså är det godkänt? Ja, men vad bra. Och skönt att det inte är arsenik eller cyanid i då. Men vem fan, DDT, nej, men vem fan har trott det? Det är inte det frågan om huruvida det är godkänt. Det finns ju en massa saker som ICA säljer, eller som vi kan köpa i närmaste kiosk, som är godkänt, men som är helt värdelöst att äta. Ska det nu vara någon form av kvalitetsnorm? Ja, det är godkänt, man får äta det. Ja, men fritt fram för fan att trycka in ostbågar och sötad yoghurt och pulvermos och ja, absolut frysta hotdogs. Ja, det är godkänt. Alltså det är inte det som är poängen här. Poängen är, vad är optimalt att äta? Vad är det som gynnar hälsan? Vad är det som stimulerar hälsan? Vad är det som vad är bra för oss att äta, helt enkelt? Ja. Det är ju där debatten ligger, i valet mellan smör och margarin. Vad ska vi välja? Ja, allting i margarin är god. Ja, men far åt helvete. Det är inte det vi diskuterar. Vi diskuterar, vad är bäst för oss att äta?
Ja.
Ja, och det är klart att man hade kunnat dra det så långt, mycket längre, och säga att ja, hade vi kunnat få tag i opasteuriserat smör och så hade det ju varit ännu bättre, men i den så att säga, ja, ur ett praktiskt perspektiv i vanliga människors liv, i det man ska välja att steka i eller så, eller ha på smörgåsen, eller ja, nu ska vi inte äta bröd heller, men att använda matfett på något sätt, LCHF-bröd kanske,
ja,
så är ju smöret 100 gånger bättre alternativ än margarin. Och det är ju den, det är ju liksom den nyanseringen som många liksom inte förstår. Jag har alltid godkänt och bla bla bla. Ja visst, men då så jag skrev ju en liten grej då på Instagram, för jag kom att tänka på så här, vad har vi för likheter till det här egentligen? Ja, tänkte jag så här, det kanske är så att skumbananer, såna här godisbananer, skumbananer är bättre än vanliga bananer.
Det är min mammas favoritgodis.
Ja, de är goda. Ja. De, inte bara är de lika bra, de kanske är bättre. Ja. Alla ingredienser är faktiskt godkända. Och ja, det är, de har ytterligare kvaliteter i choklad på utsidan. De kommer väldigt praktiskt förpackade, flera stycken i en låda. Mm. Och så vidare och så vidare. Innehållsförteckning och så vidare, vilket ju inte en vanlig banan har, vilket det är ju för övrigt en väldigt bra norm. Man vet att allting som har en innehållsförteckning, eller rättare sagt allt som inte har en innehållsförteckning, är bra mycket bättre än det som inte har, eller det som har det. Men ja, det är inte så att banan, på bananen är det tryckt så här 100% banan. Nej, men liksom inte så här, och för alla ingredienser i en skumbanan är också godkända någonstans av något råd, av någon EU-instans, av någon, ja, vad det nu kan vara liksom.
Ja, självklart är det så.
Ja, men så hela debatten blir så absurd, och hur folk stirrar sig blinda på att det är godkända ingredienser eller en godkänd process. Ja, fan, vi har ju sjukt mycket skit som säljs, som gör folk sjuka, men som ändå är godkänt någonstans. Det betyder inte att det är bra att äta.
Nej.
Den debatten var ju väldigt störig, men sen fick jag ju en del grejer som verkligen störde mig. Jag hade en kille här då som skrev på min Facebook så här liksom, efter inlägget så skrev man så här: du får gärna tycka det är skit, margarin alltså,
ja,
men det är rent ut sagt överjävligt att du tar dig an rollen av expert på vad som är skit samt mer hälsosamt utan bättre belägg än ditt kändisskap. Ja, han blev ju helt överdränkt av kommentarer som...
Var det det du gjorde? Sa du det? Smör är bättre för att...
för att jag kände, ja. Men alltså bara en sån. Alltså jag vet inte, en sån här grej blir ju så här...
okay. För i så fall håller jag med han.
Ja, precis. Men alltså, kändiskap, alltså kom igen nu, utanför den här lilla poddvärlden eller utanför den här lilla... Okej, alltså, det är ju fan ingen som vet vem jag är. Jag har 13 000 följare på Instagram. Det finns ju fitnessbrudar som visar brösten på sina bilder som har liksom 750 000 följare. Bara för att, och som inte har något annat att komma med än posering liksom. Jag menar, jag är ju extremt lite kändis i sammanhanget.
Det får man nog säga.
Så att, och det här är ju liksom teser och som jag har drivit under många år. Det här är ju någonting jag har jobbat med. Det är ju inte så att någon har betalat mig för att säga att smör är bättre. Hade jag stått och sagt att besäll är mycket bättre, då hade man verkligen kunnat ifrågasätta om jag har sålt ut mig till någonting i sammanhanget då. Men alltså bara en sån här grej att bara för att om man nu har någon form av namn eller kändisskap, då har man liksom inte rätt att tycka eller säga någonting. Och det är samma så här, folk, har du någonting som belägg för det här? Alltså det är sociala medier, det är ingen jävla forskningsrapport. Det är framförallt ingen, det är ingen studieinstitution, det är högskolan, jag ska inte bevisa en tes. Alltså det finns ju ganska god, sund, logisk retorik bakom man säga att smör är bättre än margarin. Därför att, vilket jag sen då gav uttryck för då i det vi har pratat om då liksom. Smör kan du göra hemma. Margarin görs på en margarinfabrik. Alltså, vad är det som inte är sant där? Så får man ju dra sina egna slutsatser då. Sen när jag säger att smör är bättre än margarin, det känns rätt underbyggt bara genom det.
Ja. Ja. Men var det någon av margarinets försvarare som hade något substantiellt att komma med, tycker du?
Absolut inte.
Nej.
Det har satt sig på hjärnan hos dem.
Ja.
Mm. Det har liksom... synapserna har kletats ihop av margarinet.
Ja.
Så att det blir trögtänkt direkt.
Så kan det ju absolut
vara. Så kan det absolut bli faktiskt.
Ja.
Ja, nej, men vi är ju inne på fett.
Ja.
Vi pratar om smör och margarin, så att vi kan växla över till det ämnet som vi faktiskt ska prata om. Jag kände att en naturlig uppföljning av den lilla passusen i förra avsnitt hade varit att prata om LCHF, det här avsnittet. Vi har ju liksom tassat som katten kring het gröt runt ämnet några gånger.
Det har vi gjort.
Ja, för vi pratar ju ganska mycket om kost, socker och sådana relaterade ämnen i några av de första avsnitten.
Ja, vi har pratat om både fett och socker.
Mm, precis, men vi har inte riktigt gått in och pratat om den LCHF-kulturen så mycket.
Nej.
Så att jag kände att det hade verkligen varit dags att göra det nu och... prata lite grann kring det, för jag vet att väldigt många av våra lyssnare är intresserade av det och bevisligen så är och har LCHF varit ett oerhört kontroversiellt och debattvänligt ämne i Sverige under nästan 10 års tid faktiskt.
Mm.
Och, så att det var vad vi tänkte prata om. Vi har ju fått lite frågor via Instagram, vi har fått lite synpunkter och vi har satt en lite av en tänkt agenda och vi kan väl bara för att undanröja någonstans alla inte tvivel, men att få en utgångspunkt för det vi ska säga, så kan man bara förklara vad LCHF är och historiken bakom det.
Ja, det tycker jag absolut.
Och LCHF, low carb high fat, alltså lite kolhydrater, högt fett, och då pratar vi alltså om matens energiinnehåll. Att ja, man skär ner på kolhydraterna och äter betydligt mer fett och vilket brukar också betyda att man får i sig lite mer protein än den standardiserade vanliga, så att säga, den normalrekommenderade kosten då.
Mm.
Men framförallt är det att öka fettmängden och minska kolhydraterna och den här, och vi ska också säga, jag vill också vara tydlig med att säga så här direkt, och det är kanske det största missförståndet som finns kring LCHF, typ att LCHF är en diet. LCHF är inte en diet, lika lite som någon annan kosthållning är en diet. Alltså det man äter, det en person äter, är den personens diet. Men om man nu ska använda ordet diet kring på det sättet som de flesta använder det, i vad de tror att de menar.
Att man, viktminskning helt
nej,
enkelt.
Nej, inte viktminskning, men något kortsiktigt.
Ja.
Men alltså det är någonting man testar och gör en period för att åstadkomma ett visst resultat. Det är ju kanske vad folk tror att de menar med diet.
Ja.
Och en typisk diet då i min värld då skulle vara en pulverdiet eller en viktväktardiet eller en den typen av
Atkins-diet kanske, eller är det mer som LCHF?
Ja, eller mer, alltså mer alltså mer pulver, måltidsersättnings liknande filosofi då, som man testar under en period då. Men det är, men när vi pratar om riktig mat, så är ju ingenting liksom en diet. Det vi faktiskt äter är ju, är ju våran diet. Man kan väl säga att de flesta har en ganska kanske varierad diet och någonting. Men LCHF är ju liksom ingen, är ju ingen diet. Vi har ju en hel del människor som har ätit ganska strikt LCHF i 10 år. Alltså sen begreppet har myntat. Alltså vi har ju människor som har ätit under hela sina liv innan det ens fanns ett namn på det. Och vi har ju haft en hel evolutionär historik där människan i det stora hela, och framförallt på väldigt många specifika platser, har ätit en extremt utpräglad LCHF under lång tid. Så att det är ju ganska lustigt att kalla det för en diet, för det, för att, eller för att, som att det skulle vara kortsiktigt, för det är inte det det handlar om på något sätt. Nej.
Eller att det skulle vara någon nyhet heller för den delen, för det,
nej,
det används det långt också, innan vi fanns.
Ja, men det är också, precis, men också så här, åh, det här nya LCHF, men det är precis som så här med barfotalöpning som jag har kört mycket, så här nakna löpare, en löpkurs. Åh, just det, det är den här nya stilen av löpning. Nej, det är den här extremt gamla formen av löpning i så fall.
Ja.
Jaha, föddes inte människan med skor på någonstans på savannen för 600 000 år eller något sånt där. Nej. Men i alla fall, LCHF fick ju, eller LCHF har ju naglat sig fast i det svenska medvetandet, eller håsats upp av media, eller blivit omskrivet av media någonstans sedan 2006.
Ja.
Och det var ju då Annika Dahlqvist, läkaren utanför Sundsvall, njurunde, som under många år själv haft problem med sin egen hälsa och inte kunnat gå ner i vikt, haft problem med magen och så vidare och så vidare. Typiska vällevnadsbesvär som kommer av för mycket spannmål, gluten och socker kanske. Och hon började av någon anledning att testa att äta en högfettskost och minska på kolhydraterna och fick väldigt goda resultat för sig själv. Hennes hälsa förbättrades ganska radikalt. Och eftersom hon jobbade då med en hel del diabetes typ 2-patienter, så rekommenderade hon samma kost för dem.
Mm.
Och de upplevde samma goda resultat. Inte bara goda resultat, utan samma fantastiska resultat får man ju säga. Alltså resultat som inga mediciner överhuvudtaget ens kommer i närheten av.
Nej.
Och Det tycker man ju borde varit frid och fröjd på alla håll och kanter, men hennes kollegor var inte alls speciellt nöjda, eftersom att rekommendera en högfettskost inte resonerar speciellt bra med de typiska råd vi har haft i västvärlden då de senaste 40 åren. Vi har ju levt i en väldigt fettfobisk värld, ett väldigt fettfobiskt samhälle, och våra kostråd har ju mer än någonting annat varnat för det mättade fettet då. Så att hon blev anmäld till Socialstyrelsen, eller jag vet inte hur de juridiska turerna går, men hon blev i alla fall anmäld och hennes fall prövades då. Och i samband med att hennes fall prövades så gjordes en stor översikt av de svenska kostråden, eller inte de svenska kostråden, utan över de studier som finns kring mättat fett. Och det intressanta är att redan då, nu har det kommit jättemånga nya studier de senaste 7-8 åren, men redan då fann de utredarna att det inte fanns några goda skäl att varna för mättat fett. Och de fria Annika Dahlqvist. Så hon blev friad och hon kunde sen då fortsätta att verka i den här andan. Och hon kom ju då att bli känd då som fettdoktorn, kan man väl säga. Eller, hon var väl den första LCHF-kändisen, om vi nu ska använda uttrycket. Och hon har haft en oerhörd förmåga att hamna på löpsedlarna i tid och otid, i synnerhet då under ett antal år där, och ja, av olika skäl. Allt var väl inte positivt, men det hon gjorde och stod för, eller det hon fortfarande gör och står för, har ju varit fantastiskt. Alltså hon har ju banat väg för en kultur som nu är världsledande, eller som är världskänd, eller där vi i Sverige faktiskt är förebilder för oerhört många andra länder, som har drivit på att de officiella svenska kostråden via Livsmedelsverket har förändrats mer än i något annat land åt fettvänlighet, kan man väl säga då. Men det har ju drivits en väldigt tuff LCHF-agenda, och det som Annika Dahlqvist gjorde, och sen sedermera Andreas Enfeldt på Kostdoktorn, Ann Fernholm, Ett sötare blod och många andra, är ju att man har drivit en väldigt, väldigt tuff agenda och jobbat hårt via sociala medier, hemsidor, föreläsningar, böcker, med att prata kring sin tes. Men väldigt, väldigt gott underlag rent akademiskt också och samlat på sig studier. Och det här är ju inte bara, det är inte bara de som så att säga använder gammalt material, utan det har ju kommit extremt mycket nya studier de senaste 10 åren som visar på exakt samma sak, att LCHF ligger helt i linje med vad vi ska äta, kontra då den här typiska fettfattiga, kolhydratrika, stärkelserika, light, lätt, mini fyllda tillvaror där det vi ska vara rädda för det mättade fettet. Och vi ska inte gå in och vi ska inte göra en föreläsning av det här på det sättet, men alldeles uppenbart är ju att hela den västerländska folkhälsan de senaste 40 åren, från att man började pusha de här ganska absurda kostråden, så har ju hela västvärldens folkhälsa, i synnerhet när det gäller övervikt och relaterade sjukdomar till det, typiskt diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, det har ju gått alldeles åt helvete. Det är ju en enorm ökning av den här problematiken.
Mm.
Så att det hela den här processen de senaste 10 åren då, har ju lett till att LCHF har ju blivit, tror jag, väldigt accepterat idag faktiskt. Det är ju oerhört många människor som har testat och blivit friska. Alltså de har lidit av ätrelaterad sjukdom. För det är ju det övervikt är. Ja. Diabetes typ 2 är en ätrelaterad sjukdom. Mm. Hjärt- och kärlsjukdomar för många människor, inte för alla, men för många människor är också en ätrelaterad sjukdom. Den vanliga vården har ju typiskt ägnat sig åt att försöka medicinera bort problematiken. I mitt tycke då, nu är jag ju bara lekman inom medicin, så tycker jag ändå att det låter konstigt att man ska medicinera bort någonting som orsakat av mat, när man istället då kan äta bort det. Eller äta bort det och träna bort det på något sätt.
En väldigt intressant fakta är det som jag snappade upp hos kostdoktorn då. Han har en läkare där som heter Eric Westman, tror jag han heter. Som är en av de främsta då inom LCHF-forskningen och så. Och han säger ju det att för 100 år sedan, innan det hade utvecklats några mediciner för diabetes, då var behandlingen att rekommendera en LCHF. Kost, även om inte begreppet fanns då, men
absolut.
Det var den första behandling man hade mot diabetes.
Ja, ja. Ja, men vi har så oerhört mycket gammal kunskap som har fallit i glömska. Tack vare den enorma push från, ja, jag vet inte vilka som har drivit agendan, men det är ju liksom follow the money brukar man ju säga, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri,
jordbruksindustri.
Ja, men ja, precis. Ja, alltså det finns det, man kan det där skulle man kunna gå in och prata väldigt mycket kring. Det finns ju fantastiskt välgjorda filmer och böcker, och det finns ju en uppsjö med litteratur kring det här. Ja, det finns väldigt mycket bra saker att läsa helt ja. Enkelt kring det här som man kan...
Den studien som det egentligen bygger på är väl Ansel Keys, ja. En Seven Nations Study heter
ja,
den.
Exakt. Ja, exakt. Ja. Och inte bara det, utan sen hade vi ju... Ja, precis. Man kan läsa Andreas Enfeldts böcker, man kan läsa Ann Fernons böcker, och allting blir väldigt tydligt när man läser det. Liksom, att ja. hur den moderna världens kostråd de senaste 40 åren är en blandning av missförstånd, extremt dålig forskning, rena jävssituationer, ekonomiska incitament från mycket, mycket starka, kraftfulla aktörer, politisk korrekthet,
prestige
och så vidare och så vidare. Så att det kan man läsa sig till, det har vi inte riktigt tid att gå in på här. Men alldeles uppenbart är i alla fall att de här kostråden har ju fullständigt havererat folkhälsan på väldigt många sätt. Och framförallt folks syn på vad som är bra att äta och vad som är dåligt att äta. Och det har ju funnits en utpräglad fetträdsla, och det är ju där det stora fettmotståndet har legat, eller det stora motståndet mot LCHF helt enkelt. Och det har ju visat sig på alla håll, och det finns ju fortfarande jättemånga aktörer som hävdar, och då menar inte jag gräsrötter, jag är ju en gräsrot naturligtvis, va? Det är ju inte så att, och jag är inte forskare, men man kan ju säga så här direkt på en gång, det finns fruktansvärt dålig forskning som görs, det finns extremt oetisk forskning som genomförs, det finns extremt skev eller vad ska man säga, skev och sökande forskning som görs, alltså där man någonstans har aktörer som betalar för forskning för att det ska visa vissa tydliga resultat, och det är ju inte, för man inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att förstå. Så att bara för att det är gjord forskning i något sammanhang eller för att folk pratar om en forskningsrapport behöver inte det betyda att det är relevant eller intressant. När folk har en akademisk titel eller någonting, som exempelvis dietister, jag vill absolut inte vara en företrädare för kunskapsfrakt på något sätt, men det finns ju en extrem övertro på akademisk på akademiska titlar. Bara för att någon är legitimerad dietist så betyder inte det någonting mer än att de har klarat av att utbilda sig inom ett visst paradigm. Men om paradigmet som sådant är fel, så är ju inte det. Så det, jag menar, bara för att man har klarat av att genomgå en utbildning i ett visst ämne, så betyder inte det att man behärskar helheten om studiematerialet man har är fel, helt enkelt. Och det är ju, det bevisas ju, det är alldeles uppenbart när man ser hur svenska dietister har jobbat och det motståndet som de möter i de här sammanhangen. Vi ska återkomma till det lite grann senare. Mm. Men det är uppenbart att vi har ju en auktoritetstro, och de största motståndarna till LCHF, det har ju varit läkarkåren,
ja,
och dietistsköterskorna och de som jobbar med de som jobbar med folkhälsa rent generellt.
Det tycker jag man ser tydligt när man hör på alla som vittnar om hur LCHF har hjälpt dem.
Ja.
Särskilt drabbade av diabetes. Hur sjukvården har motarbetat dem helt enkelt och sagt att...
Vi kan ta det på en gång faktiskt.
Bara att de visar resultatet liksom, och de bara nej, nu ska jag tvärtom.
Något av det mest tycker jag stimulerande och inspirerande när man rör sig i den här... När man rör sig i den här sfären och med människor. Nu interagerar jag ju med väldigt många av dem på många olika sätt. Jag föreläser ju och träffar många människor. Och sen också då när man studerar och läser och följer med på hemsidor. Det är ju det överväldigande materialet av framgångshistorier. Där folk har ätit sig friska på något sätt. Och för mig är ju det är så självklart. För att ingen kropp vill vara fet. Ingen kropp vill vara sjuk. Allting i våran varelse strävar emot homeostasis, alltså balans på något sätt. Och vi strävar hela tiden mot någon form av normaltillstånd. Så att när vi bara ger kroppen rätt, när vi liksom biohackar vår kropp på rätt sätt, så kommer vi att gravitera mot en normal vikt och kommer att gravitera mot hälsa på många sätt och vis. Och det är ju så häftigt att vi ser det på så många olika håll och kanter. Det är liksom inte bara någon här, det är inte någon jävla... skådespelare som står betald i en beställreklam som bara jag tappade 8 cm åt min midja. Det är inte den typen av framgångshistoria, utan det här är ju verkligen extremt tydliga före- och efterbilder. Det är liksom ärliga, genuina och nästan hjärtskärande historier på många sätt. Och det är ju nätet svämmar över. Och alla de här exemplen är entydiga. När jag la om min kost, när jag började skippa kolhydraterna, så försvann mitt sockersug. Mina magbekymmer försvann, min hy blev bättre, mina allergier försvann, min värk försvann, huvudvärken försvann, avföringen blev bättre, energin liksom steg mot skyn, allt det här,
blodsocker, blodfetter normaliserades,
medicinerna kunde jag ta bort och så vidare. Jag blev frisk, jag blev normal. Och det här hör man ju liksom, läser man ju i forum och man hör det sådär, men det är väldigt, media har gjort väldigt lite på det, ja, på det stora hela. Men Östgötakorrespondenten gjorde faktiskt en stor grej på detta för något år sedan, och de har aldrig någonsin, och de skrev om lågkolhydratkost helt enkelt då, med ett antal läkare som gick i bräschen för att det här var bra. Och de har aldrig någonsin fått så mycket läsarrespons någonsin som i samband med. Jag ska läsa några av inläggen här faktiskt. Och det här är ju då typiskt människor som har faktiskt varit sjuka, ja, av typ diabetes typ 2 eller hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är ju den kategorin av människor som har störst vinst av alla att äta LCHF. Vi kan läsa så här då. Min diabetes typ 2 upptäcktes 2004 och därefter följde jag diabetessköterskans kostråd fram till december 2010. Blodsockervärdena försämrades hela tiden. Januari 2011 var mina värden så dåliga att det var dags att börja med mediciner. Jag tackade nej. Jag ville pröva lågkolhydratkost. Mina blodsockervärden blev snabbt normala och någon medicin behövdes aldrig. Och nu ätit så i 2 år och 9 månader. Är fri från dåliga blodsockervärden och har dessutom gått ner 12 kilo i vikt. Min vårdcentral i Berga var aldrig positiv till lågkolhydratkost. Det blev ganska kärvt mellan mig och min diabetessköterska. Ja, bara en sån sak. Jag har slutat med 19 tabletter sedan jag började med lågkolhydratkost för ett år sedan. Jag tar inte längre några diabetesmediciner. Många andra mediciner har jag också slutat med. Hur man fortfarande kan säga att denna kost inte är bra är obegripligt. För mig har den gett mig livet tillbaka.
Ska du ta en till?
Ja, absolut. Ja, men det är så otroligt... typ så här... Arbetar som sjuksköterska har jag själv fått en avvikelserapport på mig av en dietist när jag informerade en ung kille med nyupptäckt diabetes om att det fanns andra koster att välja än den traditionella diabeteskosten. Blev även utskälld av nämnda dietist och kallad oprofessionell och okunnig.
Ja. Mm. Och så här fortsätter de kommentarerna under den artikeln.
Ja, kommentarer på samma sätt. Det finns hur mycket material som helst, helt enkelt. Det är knappt man vet vad man ska börja läsa.
Eller hur?
Så är det. Och uppenbarligen så är det här en filosofi som provocerar väldigt mycket. Och som det finns en stor kontrovers. Och det som naturligtvis det stora motståndet ligger i, det är ju för att man tror att fett är farligt, helt enkelt.
Man lever kvar i de felaktiga bilderna av fett som vi har blivit itutade i hela våra liv.
Så är det ju. Och det har ju kommit jättemycket. Jag menar, det finns ju som jag sa tidigare, det finns ju både bra studier och dåliga studier. Eller det finns ju studier man kan vara mer tveksam till än på annat sätt. Man ska alltid vara väldigt kritisk när man läser någonstans recensioner eller sammanfattningar av studier. Och man ska vara framförallt väldigt skeptisk när man läser i kvällspressen, tycker jag. Och man får gräva lite grann i att höra både för och mot, att man ska alltid vara naturligtvis emottaglig för kritik av en studie, eller liksom att höra både positiva, alltså ifrågasättande, och hyllningar kring det, va? Men det kommer ju en väldigt, väldigt, som jag förstår, en väldigt stark studie 2014, för den refererades till egentligen i pressen över hela världen, och jag läste någonstans att det fanns, eller jag läste på Kostdoktorn här, att det har kommit ungefär 12-13 liknande studier de senaste 4-5 åren här, där alla visar samma sak: mättat fett leder inte till hjärt- och kärlsjukdomar. Vi behöver inte varna för mättat fett, det är inte där problemet ligger, och mättat fett snarare stärker vår hälsa än gör oss sjukare. Det som, för alternativet är ju i så fall att äta den traditionella kosten eller margariner eller liknande, och det är inte svart eller vitt, det är inte så att man bara ska vräka i sig mättat fett, utan det är ju feta produkter rent generellt som innehåller både mättade och omättade fetter liksom. men från ett naturligt ursprung, alltså margariner går ju naturligtvis bort då. Men den studien som jag pratar om som framförallt refereras till i olika sammanhang här nu då, är det en studie som forskare från bland annat Oxford, Cambridge, Harvard och Imperial College i London har gjort, när man har genomlyst all den bästa forskningen på området i Annals of Internal Medicine. Och deras slutsats lyder: nuvarande evidens stödjer inte på något klart vis rekommendationer som uppmuntrar en hög konsumtion av fleromättade fetter, typ margarin, och en låg konsumtion av mättade fetter. Och att forskarnas slutsatser är mycket samstämmiga. Ja. Och det här är bara en av många studier som har kommit i sammanhanget. Och för mig är ju det är ju som att sparka in en öppen dörr, för det har aldrig någonsin varit logiskt att mättat fett skulle vara farligt för oss. Därför att LCHF-kosten, om man nu ska använda det namnet, eller man kan använda namnet primal kost kanske, eller till och med paleokost, ligger ju ganska nära, eller stenålderskost, men det blir ganska trubbigt och rumt. Men bevisligen så innehåller ju andra djur mättat fett.
Ja.
Och människan har under mycket, mycket, mycket lång tid ätit andra djur. Och vi har inte på något sätt ätit det magraste köttet i ett djur, utan vi har bemödat oss om att ta vara på fettet så mycket det går. Och jägare och samlarkulturer i alla tider har strävat efter att ta tillvara på de fetaste delarna av bytesdjur, inklusive märg i märgben och inre organ och till och med hjärnan och så vidare. Och ja, man har försökt att ta tillvara på fettet så mycket som det bara går. Så att att mättat fett har alltid varit en stor del av vår naturliga kost. Det är framförallt ingenting som är nytt för människan att äta.
Nej.
Vilket ju inte man kan säga om exempelvis margarin. Eller andra rätt. Industriellt processade oljor. Eller ja, nästan allt annat som vi erbjuds att äta i våra mataffärer. Ja. Och till och med, jag kan till och med vara lite skeptisk. Alltså LCHF, man ska skilja på det som är... Och det finns ju, man kan äta kvalitets-LCHF, man kan också äta skräp-LCHF. Skräp-LCHF är väl det som oftast... Skräp-LCHF är ju det som gör att LCHF ibland får klä skott för sånt, eller i sammanhang där det bara blir fel. Man pratar om att rött kött är farligt, eller man gör stora såna här breda enkätundersökningar som man baserar forskning på, och där köttet i sammanhanget blir en Big Mac och company. Mm. Liksom. Det köttet ackompanjerar, dels är köttet, ja, vad kvaliteten som McDonald's nu håller, inte särskilt hög. Men alltså det ackompanjeras av bröd och en halv liter läsk. Liksom. Eller ja, vi pratar om medvurst och korv. Eller vi pratar om skärkprodukter. Eller vi pratar om extremt dåliga kvaliteter på kött. Och i det sammanhanget då att säga att ja, kött orsakar cancer. Eller något sånt där, va? Och det är så fruktansvärt svårt att värja sig mot den typen av rapporter utan att veta exakt hur de genomförs. Och samma sak där, det är extremt ologiskt att påstå att kött skulle ge oss, att det skulle vara onyttigt för oss, eftersom det är någonting som vi också äter till hela tiden. Antagligen är det väl allt annat som kommer med köttet i så fall. Det är rimligtvis och logiskt borde det vara det. Jag tycker att logiken många gånger svarar på frågorna väldigt väl.
Ja.
Jag kan vara lite skeptisk mot... Alltså LCHF med ett extremt högt mejeriinnehåll kan jag vara lite skeptisk mot. Det fanns ju en studie som publicerades igår eller förrgår, där man pratade om att man har sett en ökad dödlighet i de människor som dricker massa mjölk. Och ja, så kanske det är. Därför att mycket av den mjölken vi dricker är inte speciellt bra, helt enkelt. Den är väldigt processad och väldigt raffinerad och högpasteuriserad och homogeniserad, vilket ju kraftigt försämrar mjölkens kvalitet. Så att jag kan hålla med om att det finns ett problem. Hade vi ju haft en liten ko någonstans där vi själva hade kunnat gå och suga på spenen, hade det varit 100 gånger bättre. För den typen av mjölk är ju kvalitetsmässigt ett ljusår ifrån den mjölken vi köper i affären.
Mm.
Men nu görs ju de här studierna bara på den mjölken som vi faktiskt kan dricka. Och det är jag också skeptisk mot. Hade jag haft möjlighet hade jag bara använt opasteuriserat smör. Jag hade bara, nu dricker inte jag mjölken då, men yoghurt, jag har gjort egen kefir. Och sådär, och egen filbunke och sånt där som min brorsa gjorde. Han hade ju massa tallrikar med mjölk som stod och ruttnade, precis som stod och jäste, filbunke och yoghurt och ja, sådär. När han hade råmjölk. Han har det även i USA eller i Los Angeles nu. Men nu ja, kan jag inte dedikera 4 timmar om dagen till min mat.
Man kan ju göra mycket mat själv, men det är ju tidskrävande, helt klart.
Mm. Men samtidigt så alla de här rapporterna blir ju också ett slagträ som används mot en kost som på många sätt är alldeles idealisk för nästan alla människor. Skulle jag påstå.
Finns det några människor som den inte är idealisk för? Någon sorts människor? Eller
nej, men
folk
det är ju
som
människor...
lider av någonting speciellt?
Nej, folk som lider av fettfobi i så fall kanske inte passar för. Men det är ju...
När den är väl nyttig för dem också?
Nej, men det är ju, ja, precis. Men det är ju när man är allergisk antagligen som, mot någonting då, som man får passa sig. Men det är ju... Jag har ju verkligen inte, det är ju verkligen svårt att hitta någon som säger så här: nej, jag blev sjukare av att äta LCHF-kost. Eller jag gick upp 20 kilo av LCHF-kosten. Det är väl extremt svårt att hitta. Man har ju alltid någon så här som, ja, jag mådde inte bra av LCHF-kosten. Fast samtidigt är det så, det är vad folk lägger in i begreppet LCHF-kost. Folk har liksom suttit där och smaskat på typ keso och ägg eller någonting bara, eller liksom i många fall är det så att folk kanske har minskat ner extremt mycket på någonting, sen har man liksom inte ätit mer fett eller mer protein, man har bara ätit väldigt mycket för lite.
Mm.
Eller ätit kanske en typisk bodybuilding mat och man har ätit så här kokt torsk eller någonting bara.
Ja.
Så här, och så tror man att ätit LCHF, eller ja, som många amerikaner, man ja, jag tar 2 Big Mac då liksom, för det är ju fett och så är det kött liksom, och så har man liksom missat hela poängen. Så många gånger så är det ju rena missförstånd och sen, men så blir det naturligtvis en problematik i sammanhanget då. Så att det är ju extremt svårt att hitta människor som säger sig ha blivit sjuka av LCHF.
Mm.
Jag tycker LCHF är kontroversiellt och jag tycker LCHF-kulturen har ett problem att många blir oerhört aggressiva många gånger. Alltså det har blivit ett aggressivt debattklimat och det skymmer sikten för det som är viktigt och kärnfullt i det, nämligen att maten vi äter skapar antingen hälsa eller ohälsa. Mm. Och, ja.
Vad är det som händer när man äter LCHF-mat egentligen då i kroppen? Om man då säger att man går från att bränna kolhydrater till att bränna fett, kan man väl säga att man gör då, eller?
Ja, det som händer framförallt är ju att man undviker de här oerhörda insulinkurvorna eller de här insulinskjutsarna.
Ja.
Traditionellt vanligt, det här... Och det är ju något jag har säkert sagt innan, men jag absolut avskyr ju det här. Ja, jag äter vanlig mat, inga konstigheter alls. Menandes alltså, nej men jag äter fiskpinnar och pulvermos och potatis och ris och flingor och bröd och mackor och sådär va. Precis som att det skulle vara konstigt. Jag skulle höra någon säga så här: nej, jag äter väldigt ovanligt. Det är mycket konstigheter med min mat.
Ja,
bra! För fan, vad bra!
Ja.
Jag äter, precis som min brorsa, jag äter gärna och... Här har vi lite blod som jag gör någonting med och här är mjölk direkt från en ko.
Ja.
Här står lite mjölk och fermenterar och blir filbunke. Ja, nej, det är jättemycket konstigt med min mat.
Mm.
Ja, fan vad bra säger jag. Mm. Eller hur?
Ja,
precis. Jag hamnar, tappar spåret här. Nej, men i alla fall. Nej, men den vanliga kosten. Ja. Nej, men vad som händer är, det är ju väldigt mycket. Det är ju en omedelbar reaktion biokemiskt när vi äter kolhydrater och vi får en... Ja, vi får en biokemisk eller en hormonell reaktion på blodsocker och i form av insulin.
Mm.
Och insulin är ju kopplat till fruktansvärt mycket ohälsa. Vi har ju pratat om detta i tidigare avsnitt. Men insulin och blodsocker som sådant, de här ständiga svängningarna upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det driver ju inte minst, inte bara aptit, utan det driver ju också en mängd negativa processer i kroppen. Exempelvis inflammationer. Både insulin och blodsocker som sådant är ju kopplat till alltså inflammatoriska processer i hjärta och kärl. Det är ju ingen informerad forskare eller läkare som längre tror att det är fettet som sådant som sätter sig i våra blodkärl. Det är liksom inte det som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Det är ju en inflammatorisk process, en förplackningsprocess. Som orsakas av, alltså det är en inflammation och inflammationen är många gånger starkt kopplat till insulin,
ja,
och socker. Socker och insulin kopplas också till Alzheimer, det kopplas till cancer, det kopplas till alla möjliga och upptänkliga sjukdomar, den ena värre än den andra. Egentligen all form av ohälsa kan häröras till socker i någon mån. Tyvärr är det ju så. Och det slipper man ju nästan helt och hållet med LCHF. Och det är ju en oerhörd vinst. En annan poäng är ju också att man håller sig mätt, man blir mätt. Fettfattig mat har ju ett väldigt lågt mättnadsindex. Satiety-index. Alltså den typiska sockermissbrukaren äter ju aptitdrivet. Alltså man är sugen. När blodsockret faller vill man ha någonting på nytt. Mm. Äta. Så man, det är ju liksom inte hunger som driver, utan det är ren aptit eller frosseri helt enkelt. Så att det slipper man ju väldigt mycket av. Plus att förstår man LCHF-kulturen så blir det ju väldigt mycket icke-raffinerad mat. Typisk LCHF-kost för mig är ju kött, fisk, ägg, smör, kokosfett, avokado i stora mängder, nötter, mandlar, lite grann feta mejeriprodukter, grädde exempelvis då på jordgubbar, fet yoghurt i vissa sammanhang då, typ, ja, bra att käka då när man är exempelvis i väg på att äta en hotellfrukost.
Mm.
Men sen också väldigt mycket grönsaker. Grönsaker är ju mycket mycket bättre än frukt i det här hänseendet då. Frukt är ju gott. Det finns ju inte många som inte tycker det, men ur ett näringsperspektiv så utklassar ju grönsaker frukt faktiskt.
Ja.
Och har ju också väldigt mycket mindre kolhydrater i sig i regel. Och så att vi pratar ju om, det är ju vad jag framförallt äter. Nu äter inte jag en alltid en väldigt väldigt utpräglad LCHF-kost på det sättet, men där i ligger min det blir alltså, bara om vi tittar på kött, finns ju hur många olika typer av kött som helst.
Mm.
Så icke raffinerat kött. Häromdagen åt jag ekologiska fläskkotletter, lammkotletter, nötkött. Ja.
Mm.
I olika varianter helt enkelt, i olika styckat på olika sätt. Så att det finns ju väldigt mycket att hålla sig vid då.
Sen det som folk tycker verkar svårast är ju frukost just, känns det som.
Mm. Ja, men den där bananpannkakan.
Ja.
Typisk LCHF-frukost. Man ska komma ihåg en sak. Det heter low carb, high fat. Det är inte no carb.
Nej, precis.
Många tror att man måste skippa kolhydraterna helt och hållet, men så är ju inte fallet. Man har ju ett utrymme för lite grann. Och det finns ju olika benämningar och sådär, hur man skulle kunna betrakta det. Det finns strikt alltså, efter att man bara 20 gram kolhydrat om dagen eller någonting. Och då, ja, då finns det ju liksom inte utrymme för speciellt mycket av typ... inte ens tomat och sådär finns det utrymme för, utan det blir ju väldigt, väldigt... då får man selektera väldigt mycket mer. Jag rör mig väl någonstans i sfären kring det man kan betrakta för liberal LCHF. Någonstans mellan 50 och 150 gram kolhydrat per dag.
Ja.
Ibland ligger jag under, ibland ligger jag skyhögt över. Men då mår jag sämre också. Mm. Definitivt. Och äter man upp till 150 gram kolhydrat så finns det ändå utrymme för att äta en banan, exempelvis en bananpannkaka, ha lite jordgubbar på. Ja, det, men det är ju liksom inga stora kolhydratrika måltider på något sätt. Nej. Det är ju den stora skillnaden. Och vi har ju pratat om det tidigare mot den här typiska idrottsrekommendationen. Vi pratade om 10 gram kolhydrat per kilo kroppsvikt och dag när man tränar ordentligt. Och det blir ju för mig då 800-850 gram kolhydrat. Vilket ju är en enorm belastning på kroppen jämfört rent hormonellt. Och blodsockermässigt jämfört med 150 gram eller 100 gram kolhydrat. Mm. Så att det finns ju alltid, det är ju aldrig, det är så med allting annat och med LCHF, det är inte svart eller vitt på något sätt. Det är inte en, det är inte frågan om allt eller inget, ja, 0 eller 100, utan det finns ju liksom en, det finns ju en glidande skala i allt det här. Och jag är övertygad om att när man har förstått LCHF, vad det handlar om, när man har hittat de livsmedel som passar bra, när man har gjort de förändringarna, när man kan ta bort och hitta alternativ till det man vanligtvis äter, så har man fruktansvärt mycket att vinna.
Mm.
I hälsa och välmående och vikt och sett över tid framförallt. För det här är inte en diet, det är inte så här 6-8 veckor. Nej, det här är en, det är ju också en öppen dörr att sparka in. Ja, det är en livsstil. Nej, men det är ju en livsstil så tillvida att det finns en bestämdhet i det. Det går ju att äta så här.
Ja.
Det går ju att äta så här hela tiden. Ja, fast blodvärdena kommer att försämra. Absolut inte. I alla de framgångshistorierna som återges, i alla de återkommande blodproverna som LCHF-profiler själva gör över 8 år, 10 års tid, så blir värdena bara bättre och bättre och bättre och bättre. Så det är bara bullshit liksom i att komma och säga... men sen kommer det bli sämre. Ja, tids nog blir det ju sämre, för tids nog dör vi ju allihopa och då blir det ju jättedåligt. Så att det är inte så att man inte dör och det är inte så att man inte kan bli sjuk. Men ur ett standardiserat perspektiv så för nästan alla människor så kommer det att leda till en bättre hälsa. Definitivt. Ja. Sen finns det ju alltid individuella under... Alltså, jag menar, ingen är ju immun mot någonting. Det är så löjligt att... Och jag menar, folk som äter LCHF kan också dö av hjärtinfarkter och få cancer. Det är ju självklart.
Ja.
Men alltså, det blir så löjligt... Och, alltså, det blir så löjligt att ens behöva prata om en sån sak. Men det är ju naturligtvis är det så.
Ja.
Men lider man av en typisk överviktsproblematik, diabetes typ 2, eller inflammationer, ont i kroppen, fibromyalgi, alltså det här som folk går omkring och drar på hela tiden. Ja, bara att man är, folk är för tjocka.
Ja.
Och liksom slaven i sockret, så är detta fullständigt fantastiskt.
Ja. Och vad, istället för att läsa rapporter och sånt då, så testa en månad.
Ja, absolut.
Gör din egna test. Och sen något som jag tycker det verkar mycket som, folk vill gärna ersätta det de äter till frukost med någonting, eller som de äter till middag också, med någonting som liknar det de brukar äta.
Aha.
De vill ersätta pastan med någonting som liknar pasta. Liksom. Men jag tycker man ska testa äta lite andra grejer istället. Och det är ju verkligen internet till hjälp om man vill hitta recept. Men jag på god mat som inte är samma mat som man brukar äta.
Nej, men det är ju lite grann så att man ska inte underskatta folks... vilja eller folks benägenhet att följa gamla rutiner. Och ganska många människor är ju tyvärr väldigt dåliga på att laga mat. Man har ett antal produkter man kan tillreda, ett antal maträtter man kan hantera, men sen är det inte så himla mycket mer kanske.
Så du säger att en av bieffekterna av att börja med LCHF kan vara att man blir bättre på att laga mat?
Ja, det är så, definitivt.
Ja, men det låter bra.
Nej, men alltså man har så här, men man har förutfattade meningar. Folk tänker så här, kött, då ska det vara så här sås och potatis. Det är något så här fruktansvärt arv från 40-talet som vi bär runt på. Liksom. Även folk i vår generation bara, men vart är såsen och vart är potatisen?
Ja.
Nej, men den har jag inte. Jag har ju den här fräscha, härliga grönsalladen med lite mango på liksom, och lite olivolja. Vart ska såsen in? Liksom? Det är ju fullständigt vedervärdigt. Ja, så, alltså man har förutfattade meningar om hur vissa maträtter tillreds. Så att definitivt, det finns ju... en uppsjö av recept. Jag blir inspirerad hela tiden av nya recept och är alltid glad när jag hittar en sån här lite ny grej. Man säger ägglatte eller... Ja, men man hittar såna här grejer som man fastnar för.
Ja.
Och man behöver inte variera sin mat i all oändlighet. Men att man ska hitta nischen, man ska fatta principen. Och det, man behöver lägga några timmar på nätet. Man behöver lägga några dagar på att plöja igenom en bok. Och när man har läst den boken kommer man bli jävligt taggad på att läsa ytterligare en bok. Och efter 3-4 veckor av experimenterande och utbildande så kommer man att kunna så väldigt mycket mer än när man börjar. Mm. Och när man väl har testat det på riktigt och gett en chans så kommer man att fråga sig, vad i helvete har jag gjort hela mitt liv fram till nu? Och varför har ingen sagt det här till mig tidigare? Och det är ju exakt det som väldigt många av de som är sjuka i någon form av ätrelaterad sjukdom själva säger. Varför har ingen berättat det här för mig? Varför har jag ätit de här medicinerna under 15 års tid och inte kommit någonstans när jag bara behövde sluta äta bröd, socker, mjöl, flingor, frukt och äta 10 ägg om dagen istället. Det är ganska absurt faktiskt. Så är det ju. Men vi har ju, jag fick ju några bra frågor på, eller jag fick lite fin Instagram-respons också på det. Jag skickade ut och bara, har ni några erfarenheter av LCHF? Hur känner ni kring det här då?
Ja, läs upp några.
Ja, vad ska vi göra här då? Här har vi ju... vad har vi här då? Ja, här har vi någon som åker skidor på hög nivå. Han säger så här: som elitskidåkare har jag märkt en tendens på att jag åker snabbare ju mindre kolhydrater jag äter. Föga förvånande är det många inom skidbubblan som råder mig att göra det motsatta.
Det har vi talat om tidigare.
Ja, men det visar ju då, det visar ju naturligtvis på hur kulturellt betingat vissa saker kan vara inom vissa kulturer, i det fallet skidkulturen då. Det är ju en grötälskande kultur och där man gärna inte ifrågasätter sådana rådande paradigm. Det intressanta är ju att ju mer elit man blir, desto mer benägen är man att ta till sig. Och nu verkar det som att, visst, det är klart man äter kolhydrater kring tävling, det är inte det handlar om, utan det handlar om vad man äter under de 5 måltiderna varje dag och i vardagen, och inte det man kanske käkar kvällen innan ett Vasalopp. Men alltså att bygga upp en stark, frisk och långsiktig fysik och hälsa framförallt. Vi har ju snackat om det tidigare, skillnad mellan hälsa och prestation, och det behöver vi inte gå in på igen. Liksom. Men det är ju också i många konditionsidrotter som folk äter mer och mer fett. Det är ju, alltså, det är ju absolut ingen nyhet. Det är bara i Sverige vi tror att det är nytt och att man måste ligga i det här badkaret med gröt en vecka innan Vasaloppet. Alltså, vi är så otroligt omvärldsokunniga i många fall när vi relaterar till de här frågorna.
Ja.
För att Kungsörnen äger liksom hela ämnet i Sverige. För alla har vi fått den där jävla uppladdningen, lilla folden i huvudet när vi var små, och liksom alla liksom lever i tron på att det Gunde Svan gjorde, det är så alla ska äta hela tiden, fastän han inte ens åt så liksom. Så att det finns ju en liten, hur som helst. En annan skriver så här: jag har hållit på med LCHF i drygt 1,5 år och jag har svarat otroligt bra. En sidoeffekt är att jag har gått ner i vikt, men framförallt har mer energi än någonsin, enligt massmedias mått förmodligen diagnostiserat med borderline ortorexi. I hear you. Mantrat är rörelse varje dag, cykling, löpning, simning och eller gym. Vet inte hur mycket som är placebo, men har aldrig återhämtat mig så bra och varit skadefri så länge. Jag har lagt på en 24 timmars fasta en gång i veckan när det går alldeles utmärkt att träna. Om mitt 20-åriga jag hade vetat vad jag vet idag, hade det nog varit fan så mycket bättre. Ja, precis. Man bara, varför sa ingen detta till mig tidigare? Nej, för det är politiskt inkorrekt. Och tänk om folk säger, tänk om vi hade någon, har man hemkunskap i skolan fortfarande?
Det har jag ingen aning om.
Man, det tror jag att man har. Men vad lär man sig att laga det? När jag gick i hemkunskapen så pannkakor och sockerkaka och sån bullshit.
Ja,
tänk om någon fick veta vad man kunde göra med en avokado på hemkunskapen. Ja. Tänk om någon fick liksom steka en riktig biff. Tänk om någon fick göra en riktig fräsch grönsallad utan den där jävla isbergssalladen och gurkan som gör att folk för all framtid kommer associera sallad med smaklös vattnighet. Tänk om folk fick verkligen lära sig någonting värdefullt någon jävla gång.
Det är det vi håller på med nu. Vi ska se till att framtiden 20-åringar slipper isbergssalladen.
Jag tror att vi svär för mycket våran podd för att den ska kunna köras i skolan.
Inte behöver göra det.
Nej, men alltså, det finns en politisk inkorrekthet och det är också så här, det finns en jävla släthet och feghet i människor som tar beslut någonstans. Alltså. Vi har föräldrauppror med massa gräsrötter som läser på och har koll på läget, som propagerar eller pushar stenar för att barn ska få smör och helmjölk i skolan och så vidare. Bättre salladsbord, avokado. Nej, men då är det ju någon feg beslutsfattare som jag får hänvisa till kommunens dietist eller Livsmedelsverkets råd eller lagar. Ja, för det första är det inte lagar, det är råd. Man kan göra precis som man vill.
Ja.
Och bara ta exekutiva beslut.
Ja.
I den här skolan ska vi inte ha något jävla margarin. Vi ska ha smör här.
Men att föräldrarna har börjat agera är ju ändå ett steg i rätt riktning.
Ja, men det finns liksom ändå en fruktansvärd släthet. Fega människor är det värsta jag vet. Och människor som inte kan ta beslut eller som inte ska inte verka i beslutsfattande position eller befattning. Nej. Framför exekutiva beslut. Och ja,
nej,
och bra exekutiva beslut dessutom. Ja. Ska vi se då. Även annan, ja, här är en kille som skrev så här att han hade kört på LCHF och jag började med LCHF för cirka 1,5 år sedan och har successivt kommit igång med träning från noll via sporadiska pass till att nu träna kondition 3-4 gånger i veckan. Skriver han en gång till. Jag håller, skriver han så här då. Ja, just det. Första halvåret gick jag ner 10-15 kilo och sedan har vikten varit hyfsat stabil. Hälsomässigt mår jag mycket bättre. Inte tagit en huvudvärkstablett sedan jag började med LCHF. Och immunförsvaret är mycket bättre. Mm. Ja, det är typiska reaktioner.
Mm. Har du en till?
Ja, men lite så här, det är lite så här specifika frågor som jag känner att vi har... som är typiska. Ja, vi som är mjölkproteinallergiska, vilken rekommendation har du där? Nej, men det är ju råmjölk funkar ju alldeles utmärkt, alltså direkt från kon, men det är ju väldigt svårt att få tag i. Men jag säger att skippa mejeriprodukterna. Satsa på att köpa kanske opastöriserat smör, för det kan man ju köpa och det håller ju sig ganska länge.
Ja.
Så det kan man ju faktiskt beställa, tror jag. Och få levererat hem. Om inte annat kan man köpa det i vissa saluhallar och sånt där. Och i alla fall Göteborg, Stockholm och Malmö. Och då kan man köpa på sig några kilo och ha så. Men annars får man ju faktiskt undvika mjölkprotein. Det finns ju många andra bra källor. Jag skulle rekommendera absolut inte laktosfri mjölk. För det är om möjligt ännu mer raffinerat. Utan då får man testa, man kan testa mandelmjölk kanske. Man kan göra egen mandelmjölk och sådär. Men det finns ju ganska mycket alternativ även utanför mejeri. Självklart då. Här har vi någon som skriver som har diabetes typ 1 och det är intressant för vi pratar ju väldigt mycket om diabetes typ 2 och jag vet att det är lite vanskligt och diabetes typ 1 och 2, det är två helt olika sjukdomar. Diabetes typ 2 är ju en livsstilsrelaterad sjukdom som man utvecklar med tiden. Diabetes typ 1 är ju någonting man föds med och det är ju en helt annan sak.
Man kan inte riktigt ge samma råd till
nej,
de som
leder
dem.
Nej, man kan inte riktigt göra det. Nu är jag absolut någon expert på det, men jag har ju förstått att LCHF funkar ju även bra eftersom en diabetes typ 1-patient måste tillsätta eller tillföra eller injicera insulin på regelbunden basis. Så är det ju självklart att även där så spelar ju naturligtvis blodsockret en stor roll. Och här har vi en kille som lider av det. Han säger så här: jag har typ 1-diabetes och har ätit en ganska strikt LCHF i 3 år med några avstickare då och då. På mina kontroller är mina värden suveräna, kolesterolet är bättre än någonsin och långtidssockret är precis där det ska vara. Och jag är ganska aktiv, pysslar med löpning, parkour och kroppsviktsträning. Och så skriver han en gång till. Plus jag upplever även att vardagshanteringen av min diabetes är avsevärt mycket lättare med LCHF. Slipper alla variationer i blodsockret. Ja, there you have it. Det är precis det det är. Sen vet jag att till och med de som är riktiga experter på det här, de som jobbar med detta på heltid, säger att ja, man ska vara lite försiktig generellt med att ge diabetes typ 1-patienter råd i frågan. Man kan liksom inte helt bli kvitt sin medicinering och så vidare då. Men uppenbarligen så finns det diabetes typ 1-patienter som har väldigt goda resultat då. Och det är också logiskt eftersom har man ett stabilt blodsocker så behöver man tillföra väldigt mycket mindre av insulinet.
Ja,
och det finns det finns, jag uppmuntrar folk att gå ut och kolla på framgångshistorier. Jag har ju en hel del såna här exempel på folk som har gått ner 50, 80, 100 kilo. Alltså enorma förbättringar. Det är, så här, det är fullständigt vansinnigt. Det finns liksom inte en medicin eller ett piller eller en åtgärd medicinskt överhuvudtaget som man har kunnat genomföra och få samma resultat utan biverkningar. Och en enda biverkningen är att man är frisk och stark och pigg och orkar mycket mer och fått sitt liv tillbaka.
Ja, att man blir glad och inte deprimerad och att livskvaliteten höjs på alla plan.
Ja.
Det är det som är...
Ja.
Så roligt att läsa liksom,
ja,
när man läser
definitivt
de historierna.
Ja, så är det ju definitivt. Sen är det ju en trög process. Alltså det är alltid otacksamt att ifrågasätta auktoriteter. Därför att det finns en prestige i att vara auktoritär eller en auktoritet. Det finns en prestige i att vara professor Stefan Rössner och ha baserat hela sin karriär på att prata om det farliga mättade fettet och att prata om att det bara handlar om för tjocka människor att springa mer och att man kan lika gärna banta på geléhallon och så vidare. Ja. Så det finns en prestige i att vara den formen av typen av auktoritet, men att ändå kanske innerst inne veta, för jag menar, uppenbarligen så är, sitter man i den positionen så är man ju inte dum i huvudet precis. Man kan läsa en, man kan läsa forskningen som kommer in och man kan tänka logiskt, och någonstans så finns det naturligtvis ett ganska stort mått av tvivel innerst inne på huruvida det man säger egentligen är fel eller inte. Men att av rent mänskliga skäl så är det väldigt svårt att kliva tillbaka och säga så här: nej, men då, jag får nog be om ursäkt för att jag har haft fel i 40 år, så att nu avsäger jag mig den här akademiska titeln och går och säljer korv resten av karriären. Det gör man inte. Det är bara en som egentligen jag vet som har gjort det, och det är professor Tim Noakes som vi pratade om i ett avsnitt tidigare, som nu i...
Han gick inte och sålde korv, utan han bytte sida och... han tog...
Nej, man får säga att han bytte sida.
Ja, det gjorde han ju, men han tog ju de fakta han såg och sa att nej, det var så här.
Ja, absolut. Han ägnar ju hela sin karriär åt att nu göra bot och bättring, resa världen runt och föreläsa, och jobbar oförtröttligt med att upplysa folk om vikten av kolhydratminimering och att äta mer fett. Han är ju den största internationella förespråkaren för LCHF, eller ja, low carb. Och han har ju delat Sydafrika i två delar. Han är ju oerhört omskriven där nere. Hans bok The Real Meal Revolution är ju den största bästsäljaren som man någonsin har haft i Sydafrika. All time high. Av alla böcker så är The Real Meal Revolution extremt efter... Ja, den har ju varit slut. De försvinner från... Så fort det pressas nya böcker som försvinner. Bara tjup, så här. Så att det är fullständigt fantastiskt. Han har ju förändrat väldigt, väldigt många sydafrikaners liv. Och är ju en akademiker av absolut skarpaste mått. Så han plöjer ju vetenskapliga journaler som vi bläddrar igenom ett Aftonblad liksom.
Ja, så det tycker jag att alla andra som håller på med det ska, de ska ta efter han och revidera sin åsikt när alltså det kommer nya fakta på bordet.
Nej, men alltså det är så sjukt intressant att följa honom på Twitter. Ska ni följa honom på Twitter, så följ professor Tim Noakes. Alltså han manglar motståndet. Det finns liksom ingenting som inte han har ett dräpande, ironiskt men ändå väldigt, väldigt klarsynt svar på. Sjukt intressant. Och han är ju verkligen så här, snacka om att vara prestigelös och säga så här förbehållslöst: nej, men jag hade fel. I ljuset av det vi visste då, så, eller liksom i ljuset av det jag vet nu, så måste jag säga att jag har haft en dumstrut på mig hela mitt liv. Jag har haft fel.
Ja.
Och jag ber om ursäkt för det.
Ja.
Men nu vet jag bättre. Ja. Och nu tycker jag inte hymla med sanningen.
Nej.
Nej. Och det är ju en stor människa som gör så.
Ja,
och... Men i Sverige har vi inte dem riktigt. Utan vi har folk som bara, ja, men... det är ändå så att man ska springa mer. Och margarin. Ja, men vi har några sådana aktörer liksom.
Men det är inte för sent för dem att ändra sig.
Ja, så finns det ju en hel del naturligtvis. Ja, det finns ju många belackare till LCHF. Framförallt från medicinsk expertis och livsmedelsindustri och läkemedelsindustri. Ja, det finns ju, det finns många belackare och sådär. Och det kan vara ju naturligtvis vara förståeligt. Så finns det ju en del kända personer som av olika anledningar då kritiserar LCHF. Den mest kända och det som jag har haft en liten beef med, det är ju Paolo Roberto, kungen av Kungsörnen, som jag skämtsamt har betecknat honom. Och jag får ju säga på en gång att jag gillar ju Paolo Roberto i andra sammanhang. Jag tycker ju han är jätteduktig och driven och en otroligt duktig entreprenör och duktig atlet och säkert många sätt en jättetrevlig människa. Så att jag vill inte höra någon säga sågningen av Paolo Roberto, för jag såg honom absolut inte som person. Men däremot tycker jag många gånger att han gjort en del oerhört idiotiska utspel gentemot LCHF, som är inte bara felaktiga men faktiskt respektlösa då, där han har skrivit att LCHF är bara för lata idioter exempelvis, eller att hans version av LCHF är ju lazy celebrities hating fitness, vilket ju är fullständigt absurt. För övrigt en väldigt dålig ordvits om du frågar mig. Men jag känner liksom att när man kommer med den typen av påståenden att det är för lata idioter, så har man liksom missat poängen. Att LCHF är bevisligen inte en diet återigen, för vi pratar inte om dieter, utan det är ju en kost- och livshållning som bokstavligt talat räddat livet på väldigt många människor i Sverige och i världen. Alltså det är det enda sättet där man kan reversera, eller vad ska man säga, åter, alltså där man kan totalt ja, så att säga, återskapa och gå tillbaka till en hälsosam nivå. När man har ätit sig sjuk genom felaktig mat, så är LCHF kosten för att äta sig frisk. Och det är, som vi har hört innan här, att många människor som har suttit på tunga mediciner, varit kraftigt överviktiga, ja, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, låg livskvalitet, låga framtidsutsikter, låg mental känsla, låg självkänsla, negativt off the charts, och så äter man sig frisk och får sin livskvalitet tillbaka. Det kan man liksom inte bara, det kan man inte liksom bara döma ut och säga att det är för lata idioter, för det är inte bara fel, utan det är också väldigt respektlöst. Och jag kan väl tänka mig att han i viss mån ångrat det, men samtidigt driver han ju en agenda där han säljer pasta, och där ligger ju hans affärsintresse, eller hans intresse, och från det paradigmet han kommer. Men jag tycker ju han har helt fel i det, och det har jag ju skrivit både offentligt och i många sammanhang och sådär. Men sen är han ju duktig, och vi delar säkert en väldigt stor gemensam värdegrund i andra frågor när det gäller träning och mat. Jag gillar väldigt mycket det han gör i att få folk att röra på sig, men att hela den här grejen med att ja, det handlar bara om att träna mer, och det blir lite för mycket, det blir för mycket macho, och det blir mycket no pain no gain, och det är ju ingenting jag står för alls, utan träning är en sak, och det är ett jättebra sätt för att skapa sig livskvalitet och funktionalitet och styrka, uthållighet och så vidare. Men hälsa handlar långt mer om att äta rätt. Och det har vi ju snackat om tidigare. Det finns jättemånga människor som tränar väldigt hårt, men som ändå är både överviktiga och borderline sjuka, eller som blir sjuka på sikt. Så att that's that.
Vad säger du till alla de som hävdar att vi behöver kolhydrater, till exempel för att hjärnan ska fungera? Mm. Att hjärnan behöver glukos, säger man då, va? När man hävdar det.
Ja, precis. Jo, men det är ju sockermissbrukares favoritargument. Ja, vi behöver ha kolhydrater. Ja, visst. Det är lustigt att det finns någonting som heter essentiella fettsyror, eller essentiella nödvändiga, livsnödvändiga fetter, och det finns också essentiella aminosyror, alltså essentiella proteiner. Men det finns ingen som någonsin hört talas om essentiella sockerarter eller essentiella livsnödvändiga kolhydrater. Det finns inte, därför att vi inte behöver det, helt enkelt. Och faktum är att kroppen, och det, alltså det, och det du säger, och vi har ju tagit den jämförelsen innan, just det här att ja, kroppen behöver socker för att hjärnan använder glukos, ja, och det är ungefär lika kortsiktigt som att säga att vi, och därmed då behöver vi äta kolhydrater, ja, det är ungefär lika dumt som att säga att vi behöver äta magsyra, för det är ju det magsäcken använder för att smälta mat, och vi behöver äta galla, för det är det som, det är det som vi använder i matsmältning för att smälta just fett, eller att vi behöver äta röda blodkroppar, eller vi behöver äta vita blodkroppar, eller vi behöver äta lymfa, eller ja, allt det som så att säga kroppen producerar invärtes, att vi behöver äta det för att det ändå behövs. Och det är ju inte bara dumt, utan det är väldigt kortsiktigt och också rent väldigt, väldigt okunnigt. Och det visar ju inte minst evidens från folk som äter riktigt strikt LCHF, alltså mindre än 20, ibland till och med mindre än 10 kolhydrater, att det faktiskt fungerar och fungerar bra. Och varför fungerar det? Jo, det är för att vi har biokemiska processer som omvandlar energi till glukos. Vi har gluconeogenesis exempelvis, eller som den processen heter, som omvandlar fett, som funkar alldeles utmärkt. Och det handlar bara om att trimma fettdriften så att det funkar. Och alla människor, om man utsätts för det tvångsmässigt, alltså att man hamnar i en nödsituation och man inte får äta någonting, så är det ju exakt det som räddar livet på oss. Utan att vi behöver gå med sladden i, så att säga. Vi är inte en dator med batteridrift som inte räcker mer än 5 minuter, utan vi har ett enormt batteri som vi kan använda och som, ja, som är ett hälsosamt sätt att ha ämnesomsättning på. Vi behöver inte hela tiden fylla på med socker. Så att det är ju helt fel, helt enkelt. Sen kan kolhydrater funka jättebra. Vi har ju täckt det gång efter annan. Men många av de här missförstånden, många av de här dåliga argumenten bottnar i kortsiktighet, och det bottnar i okunskap, och det bottnar i en vilja att någonstans kunna bekräfta och bevärdiga sin egen livsstil i det man äter. Jo, men jag behöver äta det här för att min hjärna ska funka. Och det är rätt intressant när vi pratar om hjärnan och vi pratar om att vara trögtänkt. Det är också ett sånt här typiskt argument som, ja, typiskt Paolo Roberto också kommer inte dragande med, att man blir trög i huvudet och man blir dum i huvudet om man tänker långsamt. Och det är också helt fel. Alltså, en av Sveriges mest anlitade föreläsare om minne och hjärnförmåga, och som är minnesmästare. Han heter Mattias Ribbing. Han är fullständigt fenomenal. Han kan ögna igenom, eller ögna, han kan läsa, studera Dagens Nyheter i 90 minuter och återge exakt ordagrant och komma ihåg precis, alltså han är expert på att komma ihåg, och han kan läsa in, och han har alltså ett, tränat upp sitt minne till att fungera alldeles, ja, alltså han är en hjärnans atlet. Och han går på, han äter ju en LCHF-baserad kost, och han är ju väldigt, väldigt tydlig med att den här typen av mat har gjort honom ännu smartare. Nu handlar inte det om att vara smart, men att trimma hjärnan ännu mer, helt enkelt. Så att, det tror jag alla vet som äter socker, att det är efter att dra i sig mycket kolhydrater och socker, och när man inte sen får nästa sockerkick, det är då man blir trög, det är då man blir seg, det är då som man kommer i situationen att det enda man kan tänka på, det är nästa sockerhit, som en jävla junkie liksom. Jag kan inte koncentrera mig nu, mitt blodsocker är lågt. Ja, ja, precis, så är det. Tänk till lite för helvete, säger jag bara.
Ja, nej, men vi pushar väl lite för de campen som jag ändå håller.
Ja.
Faktiskt. Det är ju mycket sport och fritid. Elin vann ju förresten. Nej, hon kom tvåa igår förresten på en tävling.
Vad var det för tävling?
Hon körde med Sofie Berg. De körde Ölloppet i Göteborgs skärgård.
Ja.
För jävla starka. Hon kom tvåa, och det var bara typ en minut upp till de som, eller så här 40 sekunder upp till de som vann, och så var det 40 sekunder bak till de som var trea. Så att,
oj, över 50,
ja, över ett 5 timmars tävlande, alltså de tre damlagen liksom nästan på linjen i mål då.
Ja.
Så hon var så jävla glad alltså. Hon var sjukt trött. De hade verkligen pushat varandra jättehårt.
Ja, vad härligt.
Ja,
men det var bra tävling i övrigt också då.
Ja, jättebra. Det är Sveriges största swimrun. De har ju så 600 lag totalt.
Oj.
Fullständigt makalöst, och jättemycket folk ute och titta, och ja, superarrangemang på alla sätt och vis då. Så att hon är tuff, och nu ska vi köra nästa tävling vi ska köra nu ihop, är vi ska åka till Norge och köra Exterra swimrun i Kjölme, nej, vad heter det? Ja, det ligger någonstans där nere i Oslofjorden i alla fall.
Ja.
Det är coolt.
Härligt.
Ja, ganska långt också. Det är den 22 augusti.
Ja.
Det är så 8 km simning och typ 5 mil löpning. Jag känner en kille som håller i loppet, han har varit här i Borås och kört, och jag bara, ja, hur är terrängen, är det stökigt? Han bara, nej, det är fint. Jämfört med Borås, är det ungefär som Borås då? För vi har ju tuff terräng, alltså kuperad, men inte så teknisk. Nej. Jämfört med hur det kan vara liksom. Mm. Ja, det är så, det är till och med ännu. Okej, jag bara, sure. Mm. Kommer säkert komma dit, kommer man bara klipper och stenar överallt.
Eller hur?
Ja, nej, men det är lite roligt.
Så att, kör ni mixklass då eller?
Ja, det gör vi. Vi kör ju inte herrklass, Niklas.
Nej, jag menar alltså, det är du och Elin som ska köra.
Ja, det är jag och Elin som kör. Mm. Ja, precis. Ja. Det är
i lag.
Mm. I lag, ja.
Vi kunde ju kört i varsitt lag. Ja, i dam och herrklass.
Ja, så tänkte du. Ja, just det. Jag ber om ursäkt, jag var trött
tänkt. Nej, det är ju bara. Jag kanske uttryckte mig otydligt.
Nej, men vi ska köra tillsammans. Och sen, det är lite sån genrep inför Göteö då. Som Elin, nu vet hon, han kunde köra swimrun varje dag. Det är det roligaste hon vet. Ja. Hon har bara kunnat köra. Hon kör 5 timmar, över 5 timmar, kommer hem, klipper gräset. Och så i morse när hon vaknar upp, känns ingenting. Ingen, är du stel någonstans? Nej. Har du inte ont någonstans? Nej, jag har lite ont i knät. Men nej, inte. Du är inte så här stel i baksida lår eller så här stapplat i toa på morgonen. Nej.
Fan, ja, man.
Ja, väl, alltså. Typisk elitidrottare. typisk sån här. Men någon som liksom aldrig riktigt. Hennes föräldrar skulle ju flytta till henne. Hon skulle få vara i Kenya i 3 år någonstans där i sina tonår. Och då hade hon ju varit liksom typ 32 minuter på milen nu. Sprungit OS och såna grejer. Eller något sånt liksom.
Ja.
Ja. Typisk så här outnyttjad potential. Hon kanske är en sån här Evie Palm som blossar upp och blommar upp, snart springer hon ifrån mig och simmar ifrån mig och ja.
Allt är möjligt.
Vissa jobbigt i våra.
Kommer hon tycka att det är lika roligt då? Nu tar hon det lite som.
Nej, men hon är sån typisk elitidrottspsyke. Du vet, hon bara, jag trodde vi skulle åka dit till Göteborg och att vi bara skulle så här titta på, vad kul vi ska, och kolla på skärgården. Och sen när loppet startar, jag har fan inte sett någonting, vi har bara kört liksom. Ja, men det fattar du väl. Liksom, trodde du att du skulle liksom åka dit och ta det lugnt? Ja, men jag trodde inte vi skulle vara så bra.
Nej,
okej. Så det är gött där.
Ja, ja. Nej, det, ja. Ja, vi har ju pratat om Elin innan. Det var väldigt populärt, hennes avsnitt.
Elin, hon har fått lite oförtjänt. Hon har blivit lite stöd, hon har blivit lite kaxig så där, tycker jag nästan, hemma så. Hon har blivit lite så här, och hon bara, kolla hur många Instagram-följare jag har fått nu. Jag har fått fler än dig den sista veckan.
Är du avundsjuk?
Nej, absolut. Nej, jag undrar henne det. Det är jätteroligt för henne. Ja. Nej, skämt att se det. Jag är hennes största fan och beundrare faktiskt. Mm. Så är det. Men vi har ju lite läger vi ska pusha för. Och ett läger som Elin kommer åka med och vara ledare på, det är ju vårt fjällläger, Storulvån. Ja. 18-20 september. Superhäftigt. Mellan 20 och 30... Mellan 20 och 40 km löpning per dag. Beroende på vilken rutt man springer. Vi har ledare på både kort och lång bana. Fantastiskt boende i fjällstugan, mat, buffé, allting ingår. Smidiga transporter till och från Storulvån. Finns att anmäla sig på koltingborsen.com. Eller man kan scrolla i mitt Instagram-flöde och komma fram. Men det är så. I september där uppe, det är så sjukt vackert också.
Det kan jag tänka mig.
Rekommendera. Och så simläger i Borås i oktober och i december. Tre dagars om man vill lära sig att kråla. Det är framförallt det som man kan prata om kring.
Ja, det är en föreläsning. Har du något schema på föreläsningar förresten?
Nej, vi har inte kommit så långt än.
Nej, då sparar vi det.
Jag är prokrastineringens konung.
Ja, du har kanske inte kommit ur det här läsflödet som du fick på semestern här.
Jo, jag har tappat det lite nu den sista veckan, för jag har haft mycket. Så jag har varit lite deprimerad nästan, tycker jag, någon dag här som jag kände att... Det var lite trögt. Känns som att jag tappade lite grann då, så fort man kommer hem i sin hemmiljö så blir det så här rude awakening till vardag lite grann då. Ja. Men allting har sin tid, så nu ska jag ju åka på en ny resa alldeles snart där, och då blir det lite läsande kanske också. Så det är ganska schysst faktiskt. Vi återkommer väl. Ja. Med nya, fräscha, härliga inslag ganska snart.
Tycker jag absolut att vi gör. Och LCHF-ämnet är ju inte uttömt, så det kan ju hända att det kommer om ett år igen.
Vi kanske skulle ha en frågelåda med LCHF och prata mer kring det. Ja. Vad det lider. Så att, det finns mycket att säga som sagt. Vi får avsluta där nu, va? Nu är det dags att gå hem och lägga sig snart.
Ja, det är det väl. Klockan är 20:10.
Ja, men det är nu vi lägger in andra växeln här liksom. Det är nu någonstans mitt andra skift. I vanliga fall i min egen styrda tillvaro, så det är nu jag någonstans når. Jag vill gärna fortsätta prata nu, Niklas. Jag är lite inne i det nu här liksom.
Vi spelar in en podd till nu. Vad vill du prata om?
Det möter som podd. Vad heter din förebild som poddar som har så här 4 timmar långa avsnitt?
Ja, jag gillar ju Joe Rogan heter han ju.
Men typ på han, och det är liksom så här, han går på toa sånt där under podden och det bara fortsätter att spela, eller?
Nej, han gör inte det så ofta, tror jag inte, vad jag vet. Men det är ju han. Gästerna gör det, men pratar han ju bara på.
Men du menar att det är liksom ett flöde av information och prat i 4 timmar då?
Alltså, han är ju inte helt jämn heller i sitt poddande, det kan man inte påstå. Det beror ju lite på vad han har för gäster, naturligtvis. Men ibland har han ju så intressanta gäster så att man vill sitta med ett anteckningsblock. Och ibland är det ju mer obskyra personer.
Ja, just det. Ja.
Men de är långa, hans poddar. De är 3-3,5 timme. Och han har ju snart gjort 700 stycken. Så.
Oj, ja, det finns lite att lyssna igenom då. Ja. Vad är vi på?
Vi har gjort 19 stycken.
Ja, men...
Och den här är just nu 1 timme och 18 minuter. Och det är det längsta vi någonsin har gjort.
Ja, precis. Den här ambitionen vi hade. Det är det här runt omkring-snacket. Det börjar ta väldigt lång tid. Men vi hade ju så här ambitionen. Det kommer vara svårt att prata så länge kring någonting. Vi
bränner av ett ämne på en halvtimme, tyckte vi.
Korta, lättlyssnade avsnitt som är 30-35. Fan, de här långa, de här timslånga, jävla ordbajsande poddarna. Man får avsätta en eftermiddag, det är som en långfilm. Nej, de gillar vi inte, de ska inte vi ha. Vi ska ha så här korta, snärtiga poddar.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Vi får göra som Tim Noakes där. Vi hade fel.
Ja, jag är villigt erkänna att vi har fel.
Ja.
Vi hade fel, eller ja, jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Men det känns som att det är väldigt svårt att... Det känns som att vi har ju ändå fått ett läsar- eller ett lyssnargehör på att folk gillar att lyssna på när det är långt. Mm. Och att när det är korta poddar så vill de liksom ha mer.
Mm. Och nu har vi legat runt en timme för de senaste.
Precis.
Och det verkar fungera bättre.
Ja, så är det ju. Ja, men vi stänger ner då.
Det gör vi.
Så går vi vidare i våra liv för tillfället.
Absolut.
Så återkommer vi till poddlivet inom kort.